Vår nästa rastplats är Varnhems klosterkyrka med dess klosterruin och museum. När du lyssnar till Västgöta Bengtsson ska du ta god tid på dig, för här möter du mängder av historia för varje steg du tar.
Varnhem. Ja, själva namnet är ju förpliktande. Där man måste med vördnad och andakt närma sig vad som finns ute i den här kyrkan och dess omgivningar. Vi har stannat till nu allra först på vår resa utanför kyrkan. Vi ska titta oss omkring lite grann på området som har grävts fram på sin tid av Sigurd Kurman, riksantikvarien. Då pågick de stora undersökningarna här 1918-23. Och då hittade han och grävde fram vad vi ser här nedanför oss nu. Om vi ska ta det riktigt ifrån början, så var det ju så här att när vår Herre hade lämnat denna jorden och lärjungarna blev ensamma, så slöt de sig samman. Och fler tydde sig till dem, och det blev en sorts församling. Men hur det nu var, så uppstod split och oro. Det blir så när det blir många människor. Och en del, de drog sig undan och gavs ut i öknen och levde liksom ett friare liv, och där de kunde ägna sig åt kontemplation på ett annat sätt än ute i en stor församling. Och det finns ju många exempel från kyrkohistorien på detta. På det här sättet räknar man alltså att munkväsendet uppstod. Och det blev ju olika ordnar som instiftades. Och en utav dem var cisterciensernas. Det var ju så här också i det här landet att allra först hade den franske kungen hade skickat ut Anskar, munken Anskar, på 800-talet. Men hans förkunnelse då, den rann helt ut i sanden. Det bringar spår efter den. Men sen kommer vi fram då på 1000-talet, 1100-talet och 1200-talet. Det är utomordentligt intressanta århundraden i mänsklighetens historia. Då var det så här att cistercienserorden hade alltså instiftats, och ledare för dem var Bernard av Clairvaux. Och en dag så ger han en av sina närmaste män uppgiften att vandra hit upp till detta så nordligt belägna land. Det var abboten Henrik jämte de skäggiga bröderna. Och Henrik får alltså uppgiften att vandra hit och här förkunna cisterciensernas lära. Men det berättas att denne abbot, han tvekade inför den uppgiften. Men han knäppte strax ihop sina händer och bad Gud om förlåtelse för denna sin synd. Och sen gick han. Med en liten skara kommer han in i landet. De kommer in söderifrån. De går på andra sidan Vättern. De kommer upp till Alvastra. Där bygger de sitt kloster. Där reser de sitt tempel. Vi är framme i början på 1140-talet. När de är starka i anden så går de över på Västgötasidan för att också här predika cisterciensernas lära. Och de letade efter en lämplig plats. Det var nämligen så att cistercienserna valde inte vilken plats som helst för sitt kloster och sina tempel. Utan det skulle vara liksom en övergångsplats, som jag så kallar den, mellan byggd och obyggd. Så var det i Alvastra, det var Omberg på ena sidan och den öppna slätten på den andra. Och här på Västgötasidan, här trodde de sig först ha funnit den lämpliga platsen ut i sjön, ut i Vänern, Lurön. De började sina byggnationer. Jag har varit där och tittat på vad som finns kvar, och det finns faktiskt rester av deras byggnader. Men de såg att det var inte lämplig plats. Då kommer de tillbaka till fastlandet. Här norr om Varnhem är det en plats som heter Lugnås. Och där trodde de sig ha funnit den rätta platsen. Men det var det inte. Men några minnen finns ju kvar efter dem, allt fortfarande. Munkängen och så vidare. Så berättas det att här nere i Varnhem, här bodde en mycket god och ädel och älskelig kvinna, fru Sigrid. Och hon skänker den här platsen med villkoret att en kyrka ska byggas och ett kloster resas. Och detta blev faktum, så att den 1 maj 1150, Kristi himmelsfärdsdagen, blev den dagen när de kunde se sin första kyrka färdig. Det var en träkyrka. Den låg alltså på precis samma plats där vi idag har Barnhems kyrka, stenkyrka. Men om denna första kyrka vet vi idag ingenting, för den brinner 1234. Och då ser det ut som om dessa utomordentligt duktiga och styva franska munkar börjar planläggningen av den kyrka som vi nu har framför oss här, Barnhems klosterkyrka. De bygger på den i 26 års tid, 1234 till 1260. Det där har vi räknat med så som fasta årtal, men i de yttersta av dessa tider när vår historia diskuteras från olika håll och kanter så börjar man att fundera om det verkligen hann en sån stor uppgift på dessa år. Ja, ja, så i alla fall har man räknat att 1260 så står kyrkan här färdig. I vilket fall som helst så är den färdig år 1266, ty då jordas här inne självaste Birger Jarl. Birger Jarl som bragte ordning i riket med sina fridslagar, kyrkofrid, tingsfrid, hemfrid, kvinnofrid, som ger kvinnan halv arvsrätt. Förresten, en lag som stod sig till 1845 kan man förstå. Då först fick kvinnan hel arvsrätt. Denne man som grundar Sverige, det kan vi gott säga, han ligger alltså här i Barnhem. Ja, det där är det ju som de lärde i våra dagar diskuterar så hur detta nu var möjligt. Men det är det. Vi har hans grav här inne. Jag hade den fantastiska glädjen och äran att få tala med Sigurd Kurman om detta, riksantikvarien. Och med en till visshet gränsande sannolikhet säger han så är det så att vi har funnit Birger Jarls grav. Det är den som ligger alldeles när man kommer in i stora dörren, innanför stora dörren. Så vi ska titta på det där om en stund. Vi ska gå in i kyrkan då, men vi ska titta vad vi ser här utanför som jag sa först. Han gräver alltså nu fram detta väldiga ruinområde. Det var ju täckt av jord. Det är ju ganska underligt. Allt detta var liksom dolt för oss fram till våra dagar. Men nu gräver han fram det här som vi ser här nere. Och här vet vi precis vad rummen användes till. Där borta till höger, där är kapitelsalen. Det är nedanför det stora rosettfönstret som är ovanför där. Kapitelsalen, det var det, ja vad ska jag kalla det, det heligaste rummet. Där samlades man efter man hade hållit den första mässan in i kyrkan. Första mässan som förresten kallades matutinan. Och där intog herr abboten sin plats på den höga abbotstolen och så delade han bland annat då ut bestraffningar. Först så läses ett kapitel ur Bibeln och sedan ett kapitel ur ordensreglerna. Och sen blev det då denna allvarsfyllda stund när han delade ut bestraffningar till de som hade förbrutit sig mot klostrets regler. Det kunde vara till exempel fasta, det kunde vara förlängd fasta, men det kan vara intressant att få nämna det idag. Det kunde också vara prygel på munkskärten. Och i så fall så räknade herr abboten självslagen. Strax intill var ett annat rum. Det var det så kallade cellfängelset, munkfängelset. Där fick den munken sitta som hade begått det värsta av alla brott. Nämligen att försöka fly ifrån klostret där han så högtidligt hade avlagt klosterreglerna. Ovanpå kapitelsalen, där var ett annat rum som också är värt att nämna. Det var dormitoriet. Där sov man på nätterna. I hopsydda vildsvinshudar låg man. Man ägde inte ens dessa sovsäckar. Man ägde intet på denna jorden. Det var en av klosterreglerna. Och så kan vi här nu för vår fantasi ana oss till hur det gick till. Ett, två tiden så började man att röra på sig här uppe i dormitoriet. Och så går man ner för en spindeltrappa som leder in. Och så går de in i kyrkan. Ett, två kan man tänka sig. Så går de som sagt in i kyrkan i dunklet, vaxljus, fladdrar här och där. Och här hasar de sig fram på sandalerna. De gick sådana för att de inte liksom skulle störa varandra. Ja, sedan har vi då lavabon. Där tvättade de sina händer. Den är där nere till höger. Och mitt emot, där pelaren står där, där var refektoriet eller matsalen. Och där kan vi med lite fantasi, ja, det behövs inte mycket fantasi, se dem än idag hur de sitter i sina munkkåpor vid bordet. Och när de nu hade ätit sin måltid så går de ut till dagens arbete. Man måste förstå att en sån här institution, den kunde inte bära sig av sig själv, utan den måste ju vara ekonomiskt bärbar. Och det var den på så vis att döende människor hade skänkt sina gårdar till munkarna i Varnhem för att munkarna skulle läsa för de döendes själar i skärselden. Inte mindre än 262 gårdar, beräknar man, har skänkts på det sättet. Och munkarna har haft möjlighet att liksom leva på dessa. Sen så går de alltså ut på dagens arbete på åker och fält. Och de la inte ner sin hacka och sin spade förrän de hörde storklockan ringa till bön här i kyrkan. Där nere ser ni, det är liksom ett dike. De hade friskt rinnande vatten från källorna uppe på Billingsbergen. Man har följt den här bäcken, den här som är uttorkad idag. Men man kan följa den upp till Billingen 300 meter. Friskt rinnande, kristallklart, ofördärvat Billingevatten. Men underligt nog så var det så att i det sista så hade det här vattnet rinnande i blyrör med allt vad det innebar. Men det var bara att rekvirera nya cistercienser ifrån Frankrike allt eftersom. Vi ska nu strax gå in i det här museet som byggdes upp med anledning av alla de fynd som gjordes vid utgrävningarna då på 20-talet. Vi ska gå in och titta på ett par sådana blyrör. Man har hittat blyrör 7 meter långa som ligger här inne. Vi ska se på dem strax. Men innan vi går så ska jag peka på en annan sak där ute i terrängen. Som omgav nu det hela. Det var en mur av kalksten. Och man vet precis var de högg kalksten. De högg den här söder om oss. Där är Ulunda kalkbrott ända fram till våra dagar. Och den där muren, den skulle liksom man avskärma sig från tidens ondska. Man skulle leva inom dessa byggnader och sitt eget upphöjda liv. Icke mindre än 800 meter lång var den. Och på sina ställen var den ända upp till 4 meter. 2-4 meter. 1,5 meter tjock. Och man har gjort en beräkning att det har gått åt, kan man förstå, 4200 ton att hugga den här och sätta upp den. Där nere, ute på fältet, där hade de fördjupningar, försänkningar, där hade de forellodlingar. De hade färsk fisk om dagarna. Nu ska vi efter detta stiga för tröskeln och så går vi in i det här museet och tittar oss om lite grann vad som här finns också. Ja, här står vi nu först framför den här modellen som är gjord av det hela. Det är en tämligen exakt kopia av hur det såg ut det hela. Vi står här uppe nu, jag pekar rakt ner och så ser vi kyrkan som vi har här till höger om oss. Kyrkan med, då var det ett torn på den tiden. Idag så är det ju, som ni vet och ser här utanför, två. När man går in över själva ingången och sen är det ett stort torn här, lökformat. 43 meter högt förresten. Det var Magnus Gabriel de la Garde som jag strax ska koppla in i sammanhanget här som har betytt så kolossalt mycket för kyrkan. Han lät resa det där på 1600-talet. Och sen bakom mig där har vi en ja, det är klart att det är ju en fantasifull rekonstruktion. Men i möjligaste mån som man tror att det har sett ut. Det är som det kan ha sett ut vid Sveriges största munkkloster. Så det är omkring 1350. Det är ju en imponerande vy det hela. Och så ska vi titta nedanför oss här på golvet. Där har man nu lagt in såna här blyrör. Och det ser att de kunde till och med foga samman dem. De här nedlagda i vatten, så det ska ge en illusorisk föreställning om hur de en gång användes. Och så ska vi gå hit bort. Här vill jag visa er en sak till. Det är förstås om jag själv vågar och har kraft och mod att visa er. Jag är inte så stark i handen nämligen när det gäller sånt här. Där ligger det nämligen ett överarmsben. Det är tydligen en munk som har ramlat omkull. Och så har munken, läkaren, tagit hand om honom. Och så har han gjort ett snitt i överarmen. Och så har han konstruerat den där, den sorts mässingsplåt, metallplåt. Och nu gäller det att binda ihop de där båda benstumparna. Och så skär han upp köttflamsorna här i överarmen. Och så försöker han alltså att få in den där bläckplåten och fästa den så att benstumparna ligger tillsammans. Ja, sen har han väl på gammalt manér, skötta manér, lagt på läkelseblad. Och så har han dragit ihop det där med någon sorts senor. Oh, jag tycker det är så det rister i den idag. Man riktigt anar sig till vad den arma människan fick vara med om när detta skedde. Ja, efter det här tror jag att vi ska ta och gå in i templet och se vad kyrkan nu har att berätta dagens turist. Och den som ödmjukt vill lyssna till vad stenarna kan berätta. Jag är säker på att för var och en som gör detta går över tröskeln här nere, antingen det är första gången eller det har varit här många gånger, så slås alla utav samma tanke. Vilken otrolig skönhet, renhet i linjerna som det här templet är ägare utav. Jag kan peka på vad jag står här nu, bara en sån sak som valven. Glöm inte att titta upp emot takvalven, så ska ni se att de här valven, de gör inte så som valven hemma i er kyrka. De går in i väggen och förlorar sig där. Valven här, de är uppbyggda på de så kallade valvknäktarna. Som vi ser här uppe, valvet får helhet, en renhet, någonting otroligt äkta över sig. Den andra saken som man slås utav när man går över tröskeln och går in i kyrkan, det är dunklet i kyrkan, det är ljuset. Hur har byggherren gjort när han en gång anlade kyrkan? Jo, han har lagt fönstren in i djupa nischer. Det är utav detta indirekta ljus som har varit så karaktäristiskt för Varnhems klosterkyrka. Och vi dessutom gjorde tankeexperimentet att vi tar bort det stora rosettfönstret som är på högra sidan när man kommer in genom dörren. Det stora rosettfönstret där som 1891 sattes in utav en präst. Det var lite illa gjort, men han ville ju göra det väl. Han ville ha det som en pangdang, som en motsvarighet till det rosettfönstret som är på vänstra sidan när man kommer in genom dörren. Det fönstret som är alltså på norra väggen på vänstra sidan, det är det ursprungliga. Det är det medeltida. Att det sedan har vid olika tillfällen fått bytas ut på grund av eldsvåror och sånt där, det är en annan sak. Men det är det medeltida rosettfönstret. Och vi alltså tog bort detta, som jag sa, som är på södra väggen, så fick vi ljuset i ännu högre grad, så som det har varit så karaktäristiskt för Varnhems kyrka alls sedan medeltiden. Sedan så en annan sak, när man nu kom in här genom dörren, så är den första graven som jag redan har nämnt om. Det är alltså så långt man tror sig veta, Birger Jarls. Där ligger han tillsammans med sin andra gemål. Birger Jarl var gift två gånger. Första gången med en ädel kvinna, Ingeborg, utav den erikska ätten. Men andra gången gifte han sig med den danska änkedrottningen Mechtild. Och där ligger han alltså tillsammans med henne och sonen hertig Erik. Den sköna högna stenen, där kan vi se de här figurerna som symboliserar alltså dessa tre som jag nämnde. När man restaurerade kyrkan här då på Kurmans tid så gick man djupt ner under golvet där vi kom in. Man gick så djupt ner så att man såg att jorden var orörd. Och då kom man ner på en grav som tydligen var ursprunglig. Överstenen var icke på något som helst sätt flyttad under århundraden. Och där i denna graven där fann man tre skelett. Tre kranier var lagda så att huvudskålarna var vända uppåt. Och så långt som man där kunde räkna ut det hela så var den mittersta efter en kvinna. Ungefär 50 år. Ålder, ja, även könsbestämning kan man göra på kranier liksom. Åldern kan man göra utav tjockleken på huvudets ben och så sömmarna, vilka huvudets ben är sammansatta. Och sedan så är det själva ögonhålorna och allt sådant som kan hjälpa en att bestämma vad det är för ett sorts kranium och skelett man har funnit. På hennes högra sida en man som är ungefär lika gammal. Och det utgår man ifrån, det är Birger Jarls. Och på vänstra sidan om henne, ungefär hälften så gammal man, sonen hertig Erik. Ja, sedan in ut i kyrkan, man går med andakt och vördnad i sitt sinne kyrkogången fram. Det är möjligt att man där går över en grav som är ännu äldre. Där hittade man nämligen ett skelett som var över 2 meter. 1921 ristade man in där på den stenen, kan jag nämna, om ni vill leta efter detta. Och man vågar tro att där ligger Inge den äldre som dog som konung nere i Hånger, hör vilket åldrigt namn, och som forslades per båt på Hornborgasjön. Och som begravdes här i Barnhems klosterkyrka. Han begravdes först nere i Hånger. Och där ligger överstenen på hans grav, allt fortfarande kvar på kyrkogården. Men sedan när kyrkan var färdig så tog man upp honom och han fick sitt vilorum här i kyrkogången. Ja, det är ju dessa fantastiska munkar som vi har att tacka för denna byggnation. De ser att i varje detalj så är det genomtänkt. Jag vågar faktiskt påstå att byggherren till detta tempel, han har århundraden före renässansen, före Leonardo da Vinci, före Michelangelo, har han upplevt allt vad konstens värld kan bjuda en människa. Vi ser det som sagt i varje detalj var vi än tittar. Klostret, det restes då på södra sidan, på andra sidan väggen som vi har här framme i det delagardiska minneskapellet. Där var sålunda kapitelsalen och dormitoriet, salarna var på andra våningen. De kommer ner varje natt, tänker det, mellan 1 och 2 i spindeltrappan som mynnar ut där borta. Och så kommer de in i kyrkan, men då ser de inte kyrkan som vi ser den idag. Bänkarna står inte så som vi ser dem. Utan det var längsgående bänkar. Predikstol fanns ju inte under den katolska tiden. Där är små pallar utplacerade och där sitter noviserna som ska invigas till bänkar. Där sitter framför dem abboten och på denna sidan prion. När munken dog, då stod han på bår här i mittgången. Och sen bars hans lik ut genom den porten som är där. Det är ifrån ingången räknat på vänstra sidan. Stora porten, likporten, och det heter det allt fortfarande sedan alltså man bar munkens lik den här vägen. Och underbara körer har ljudit här emellan de båda körhalvorna. Ja, nu så ska vi inte stanna längre i medeltidens barnhem. Vi hoppar fram till 1527. Gustav Vasa håller sin väldiga reformationsriksdag i Västerås, där han avgår som kung. Vi hade ingen kung ett par dagar, men han tar tillbaka kronan under gråt och tandagnisslan. Men han hade villkor. Överflödigt gods skall i så fall från kyrkorna till staten indragas. Vad betyder det för Varnhem bland annat? Ja, det betydde att den här institutionen kunde inte klara sig. Om man inte hade ekonomiska möjligheter så kunde man ju inte leva vidare. Och nu skickar Gustav Vasa ut sin ecklesiastikminister som ska inspektera efterlevnaden av beslutet, 1527 års beslut i Västerås. Han kommer hit 1540, denna märkliga man. Han hette Georg Norman och han var egentligen tysk. Han hade kommit in i landet icke i egenskap utav kyrkominister eller statsråd. Han hade kommit in i egenskap utav lärare. Han skulle vara lärare åt den unge prinsen, sedermera Erik den 14. Det vill säga hans höga titel var inte lärare utan hertugdomsmästaren. Det var förresten en bra titel på en skollärare för. Han kommer hit 1540 och han avslutar sitt förunderliga inspektionsbesök och visitationsbesök sålunda att han hittar två vackra skålar i silver och en tavla med Marias bild i, också i silver. Och detta tar helt enkelt herr statsrådet med sig. Han tar med sig dem till den kungliga huvudstaden. Han överlämnar de vackra skålarna till kungen. Kungen var ju som bekant stor samlare av gammalt silver. Och den sköna tavlan överlämnar han till konungens drottning som vid det här tillfället var Margareta Leijonhufvud. Ja, Gustav Vasa var stor samlare av silver, ja. Jaha, när han dog 1560 så hittade man under det gamla slottet 3 kronor. Ett rum, Sankt Eskils gemak, som var fyllt till taket av dyrbarheter. Man har gjort en beräkning att kungen han under sin regenstid, 40-årig regenstid, samla ihop eller rädda, ja, ska man vara ärlig, så helt enkelt knycka ifrån det svenska folket, särskilt ifrån de snälla smålänningarna, hade han tagit så pass mycket som man har beräknat dyrbarheterna där i Sankt Eskils gemak till 5 ton rent silver. Erik den 14:e sonen, när han krönes så gick det mesta utav detta silver åt i kröningen. Hästarna skulle bland annat gå klädda i rent silver, skor av rent silver. Det finns fortfarande ett par sådana bevarade på Stockholms slott. Det här är 1561. 1566 är våra vänner danskarna här. Det är här under den store Daniel Rantzau, härföraren. Nu brinner kyrkan. De valvorna där nere som är strax över ingångsdörren där, de faller. Och den här väggen som vi har sedan på högra sidan när vi kommer in, den raseras ända hit upp, ända nästan upp till det här stora fönstret som jag har talat om. Det har man sett på murbruket ända fram i våra dagar. En byggnad av vad slag det vara må utan fönster och dörrar och tak och sådant är det illa ställt med. Och det visade sig också så vara med Varnhems klosterkyrka. Nu försöker Johan den tredje så småningom att restaurera kyrkan. Men han orkar inte med för han har förbyggt sig på sina slott vid den här tiden. Och nu börjar det bli illa ställt med Varnhems klosterkyrka. Där kan vi se om vi står just där. Där vid den pelaren som är icke så långt ifrån predikstolen. Och tittar ni igenom så ska ni få se hur väggen lutar. Men nu händer det någonting. När
faran är som störst så brukar hjälpen komma. 1650 händer det någonting. Då stannar en guldkaross utanför dörren. Utanför stigluckan. Och säkerligen hoppar livreklädda betjänten ner från kuskbocken och öppnar dörrarna åt honom. Och här kommer han nu. Här kommer han och går kyrkogången fram. Och för varje steg han tar så ser han den tidsfrågan när Varnhems kyrka faller. Och så har han kommit hit fram alldeles utanför det minneskapellet som man brukar kalla det Lagardiska minneskapellet. Och i det ögonblicket är han klar med sitt beslut. Jag ska restaurera kyrkan för egna medel. Men vi ska riva ner vad som finns kvar utav klostret. Och kalkstenarna i de väggarna använder vi så att vi sätter upp dem som strävpelare runt kyrkan. Och det var de som vi såg innan vi gick in i kyrkan. Och det är de strävpelarna som håller väggarna idag precis som 1650. Ja, vem var denne man tro? Jo, det var en mycket märklig man. Nästan någonting av en renässansfurste skulle man kunna kalla honom. Jag ska ge några av hans titlar först så ska ni få höra namnet strax. Han var rikskansler, han var universitetskansler, han var riksråd, han var krigsråd, han var general i armén. Han var president i kammarkollegium. Han var greve till Arensburg och Läckö, Arensburg på andra sidan Östersjön. Han var ambassadör en tid i Paris. Som sådan hade han en uppvaktning med sig på 250 personer klädda i guldbrokad. Han är det dyraste sändebud som Sverige någonsin skickat ut, den store Magnus Gabriel de la Gardie. Här inne ligger han alltså. På högra sidan ifrån stora dörren räknat. Det är det så kallade de la Gardiska minneskapellet som jag nämnde förut. Det är hans kista som vi ser där inne. Den står till vänster så som vi ser dem. Och den som är rakt fram, det är hans gemåls. Det är Maria Efrosynes. Hon var syster till den svenske kungen Karl den tionde Gustav. Ja, där inne ligger han. Där avslutade han sitt märkliga liv. Han var på sin tid Sveriges förmögnaste man. Men han fick tömma lidandets kalk nästan i botten. För han fick vara med om Karl den XI:s reduktion. Då Karl den XI alltså drog in slott efter slott. Till det sista hade han faktiskt endast två slott kvar. Dels Höjentorp och så hade han Vänngarn. Där han dog 1686. Denne märkliga man som vi har att tacka för så oändligt mycket. Hur många kyrkor han har restaurerat, det visste han nog inte. Eller hur många han har byggt, det visste han nog inte. Han har betytt väldigt mycket för landet, men han har betytt allra mest för vårt landskap. Här är alltså denna kyrka där man inte ska göra som jag nu, sitta och prata och tala högt, utan man ska sitta i helig andakt, avskärma sig från tidens ondska och uppleva någonting utav tidsåldrarna. Här där de kan berätta mer, tycker jag, än någon annanstans.